lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till Apostlagärningarna kapitel 24. Det börjar och slutar med Paulus som fånge i Caesarea. Han blev förd till Caesarea under militär eskort för att hindra de sammansvurna judarna i Jerusalem från att mörda honom. Men i kapitel 24 ska vi också möta ståthållaren i Caesarea. Den är stackars man, vars största olycka inte var hans synder och missgärningar. Men hans olycka var att han inte var villig att betala kostnaden som följer med att välja honom som är vägen, sanningen och livet. Felix sökte visserligen, men i verkligheten så sökte han inte för att finna. Och vi lever i en tid då det är modernt att vara sökare. Många pryder sig idag med den etiketten, sökare. Men åren går och de är fortfarande sökare. Det är ju meningslöst om inte målet är att finna. Felix sökte också. Vi kan säga att han ville få del i evigt liv, men var inte redo att betala kostnaden, som vi ska se här i kapitel 24 i Apostlagärningarna. Det var nog både en stor besvikelse och smärta för Paulus att hans judiska bröder inte tog emot budskapet om att Jesus var den utlovade Messias. Men Gud själv hade uppenbarat sig för Paulus och sagt: "Var inte rädd, som du har vittnat om mig i Jerusalem, måste du också vittna i Rom", som det står i Apostlagärningarna 23. Och vi ska i det här kapitlet också se hur överste prästen Ananias och det äldste kommer från Jerusalem för att anklaga Paulus. Och de har med sig advokaten Tertullus, en smart och mycket välförberedd man, som verkligen gjorde så gott han kunde med de anklagelser som han hade. Vi läser Apostlagärningarna 24, verserna 1 till och med 3. 5 dagar senare kom överste prästen Ananias dit ner med några av de äldste och lämnade ståthållaren sin anmälan mot Paulus. Sedan Paulus kallats in började Tertullus sitt anklagelsetal med följande ord: "Högt ärade Felix, att vi tack vare dig fick leva i djupaste fred och genom din omtanke villkoren har förbättrats för vårt folk, är något som vi alla erkänner med den största tacksamhet." Tertullus börjar med att smickra ståthållaren Felix, och han brer på så tjockt att det är nästan otroligt. Här vill jag bara nämna att Felix ursprungligen var slav hos Antonia, alltså kejsar Claudius mor. Och han blev frigiven av Claudius. Och när Felix bror Pallas blev kejsar Neros skyddsling, så steg också Felix snabbt i graderna. Och nu är han alltså ståthållare i Caesarea och får av judarnas utsända veta att judarna anser att det är tack vare Felix som de får leva i fred. Och genom hans omtanke har det blivit så mycket bättre. Men eftersom han inte vill uppehålla Felix dyrbara tid för länge, så fortsätter han, verserna 4 till och med 9. "Jag vill inte uppehålla dig allt för länge", men ber dig att godhetsfullt lyssna till några korta ord från oss. Vi har funnit att den här mannen är en smitthärd som sprider oro bland judarna på alla håll i världen och att han är ledare för Nazarenas sekt. Han har till och med försökt vanhelga templet. Vi har gripit honom, och när du själv förhör honom kommer du att vinna klarhet om allt det vi anklagar honom för. Judarna instämde och försäkrade att det förhöll sig på det viset. På ståthållarens tecken tog Paulus till orda. Jag vet att du i många år varit domare för detta folk, och därför är det med tillförsikt jag försvarar min sak. Tertullus kunde ju inte säga att överste prästen och det äldste kände sin religiösa makt hotad, för det intresserade inte den romerska makten. Därför måste anklagan vinklas på ett sådant sätt att romarna upplevde honom som en politisk oroshärd. Men allt Tertullus egentligen gör är att han smickrar Felix och kommer med falska anklagelser mot Paulus som grundar sig på missförståelsen att Paulus skulle ha tagit greken Trofimus med sig in i templet. I Apostlagärningarna 21-29 stod det ju: de hade nämligen sett Trofimus från Efesus tillsammans med Paulus i staden och tog för givet att Paulus tagit med honom till templet. Men det var inte sant. Denna anklagan var falsk. Och nu ska Paulus försvara sig inför Felix. Och han kommer inte med en bukett smicker, men han vädjar till Felix omdöme. För vid den här tiden hade Felix varit ståthållare i Judeen i cirka 6 år och kunde därför känna till de judiska lagarna. Så det Paulus nu ska säga, det är inte helt främmande för Felix. Felix hade också möjlighet att undersöka om det var sant det Paulus sa. Och vi läser verserna 10 till och med 14. På ståthållarens tecken tog Paulus till orda. Jag vet att du i många år har varit domare för detta folk, och därför är det med tillförsikt jag försvarar min sak. Du kan själv förvissa dig om att det inte är mer än 12 dagar sedan jag kom upp till Jerusalem för att be i templet. Varken där eller i synagogorna eller ute i staden har det sett mig diskutera med någon eller hetsa upp folk. Och det kan inte heller inför dig styrka sina anklagelser mot mig. Men jag erkänner att jag följer vägen, som de kallar för en sekt, och att jag på det sättet tjänar våra fäders Gud, samtidigt som jag tror på allt som står skrivet hos profeterna. Paulus bekänner att han tror på hela det gamla testamentet, och hans gudstyrkan samsvarar helt med fädernas förväntan och med profetskrifterna. Men det sätt på vilket jag tillber Gud, säger Paulus, räknas av dessa som kätteri och som irrlära. Och Felix lyssnar till vad Paulus säger. Paulus har förklarat att han tjänar Israels Gud och tror på allt som är skrivet i profetskrifterna och att han delar tro med sina judiska fäder, det vill säga tron på uppståndelsen. Och vi läser verserna 15 och 16. Jag hyser samma hopp som dessa mina anklagare, att Gud ska låta både rättfärdiga och orättfärdiga stå upp från de döda. Därför strävar också jag efter att alltid ha ett gott samvete gentemot Gud och människor. Har du lagt märke till att uppståndelsen är själva centrum i den kristna tron och bekännelsen? Det var det från första början, kära vän. Vad säger du om Jesus Kristus? Det är alltid det avgörande. Dog han för dina synder? Uppstod han från de döda? Uppståndelsen står alltid centralt när Paulus vittnar. Och Paulus säger att det han har gjort på grund av sitt samvete och sitt förhållande till Gud. Och vers 17. Efter flera år kom jag tillbaka till mitt folk för att ge allmosor och offra. Paulus kom till Jerusalem med kollekter och gåvor som han samlat in på sin missionsresa. En betydande hjälp från de hedningar som kommit till tro på Messias, till trossyskonen i Jerusalem som var i stor materiell nöd. Och Paulus reste för att själv personligen överräcka gåvan han samlat in, och så fortsätter han vers 18 och 19. Det var då man fann mig i templet. Jag hade renat mig och där var ingen folkmassa och inget tumult. Men där var några judar från Asien. De borde stå här inför dig och anklaga mig om de har något att anföra. De verkliga anklagarna, om det fanns några sådana, var ju inte ens närvarande. Varför var det ingen av dessa som blivit så oroade eller sett honom vanhelga templet som stod fram och vittnade? Ja, helt enkelt därför att det var ingen av dem som var närvarande. Och Paulus gör Felix uppmärksam på det. Vers 20 och 21. Eller också får det som är här tala om vad det fann mig skyldig till när jag stod inför rådet, om det inte var just det ord som jag ropade mitt ibland dem. Det är för det dödas uppståndelse som jag idag står till svars inför er. Paulus låter Felix veta vad saken egentligen gäller. Det är faktiskt uppståndelsen, Jesu uppståndelse. Uppståndelsen är hjärtat och kärnan i den kristna tron. Kristus dog för våra synder och uppstod på tredje dag. Jesu försoningsdöd på korset och hans segerrika uppståndelse är de två vingarna i den kristna tron, och de är lika oskiljaktiga som örnens vingar, för på en vinge lyfter ingen. Och vers 22. Felix, som var mycket väl underrättad om vägen, uppsköt nu rättegången och sade: när kommendanten Lysias kommer hit skall jag avdöma ert mål. Precis som Pilatus så visste Felix att det var hat och fruktan som var orsaken till att judarna anklagade Paulus. För Felix var mycket väl underrättad om vägen. Och han insåg att Paulus kände till den vägen mycket väl. För Paulus var ju inte bara som Felix mycket väl underrättad om vägen, men Paulus vandrade på vägen. Det vill säga, han hade personlig erfarenhet om det som Felix och fariseerna bara teoretiskt kände till. är Kristi död och Kristi uppståndelse trons bärande vingar, så är kunskap tillsammans med personlig erfarenhet de två hjulen, och de kan inte heller skiljas från varandra. På ett hjul går vagnen i diket. Kunskap och lärdom utan personlig erfarenhet av Gud leder till formell tro, död, renlärighet och ortodoxi, medan andliga upplevelser utan djupare kunskap i ordet leder till svärmeri. Men där teori och erfarenhet smälter samman, som våra händer smälter samman när de knäpps till bön, då blir det liv. Apostlagärningarna kapitel 24, verserna 23-25. Officeren fick order att hålla Paulus i häkte, men ge honom lättnader och inte hindra hans anhängare från att sörja för honom. Några dagar senare infann sig Felix tillsammans med sin hustru Drusilla, som var judinna. Han lät hämta Paulus för att höra vad han hade att säga om Kristus Jesus. Men när Paulus började tala om rättfärdighet och försakelser och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sade: "Det räcker för den här gången, men jag ska kalla på dig när jag har tid." När evangeliet förkunnas helt och fullt är det alltid obehagligt för den oomvända syndaren. Felix hade tidigare mött Paulus inför offentligheten, men nu ska alltså Felix och hans hustru ha ett högst privat möte med Paulus, Jesu Kristi apostel. Ståthållaren sänder sitt bud, som går den långa vägen genom palatsets korridorer och helt ned genom den fuktiga och mörka långa gången i fängelset. Fångvaktaren skramlar med sina nycklar. Dörren låses upp och Paulus blir förd ut för att möta Felix och hans hustru. Paulus möter Felix. Och nu står de ansikte till ansikte med varandra, Herrens apostel och den purpurklädda syndaren. Och när det i vers 24 står att Felix lät hämta Paulus för att höra vad han hade att säga om Kristus Jesus, så kan jag inte annat än tänka på sången "Namnet Jesus bleknar aldrig". Och även sången "Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav". För när Drusilla, Felix och Paulus möttes, så var det ett namn som det hela genast handlade om. Det underbara namnet Jesus. Han som blev pinad under Pontius Pilatus och dog på ett kors, men som fler och fler vittnade om att han levde. Ryktet om Jesus hade allt annat än bleknat. Tvärtom så hade den tomma gravens budskap skakat inte bara prästerna i templet, men hela Jerusalem. Och faktiskt nått helt in till den romerske ämbetsmannen nere i Caesarea. När det gäller Felix så berättar den profana historieskrivaren Tacitus att denne man tidigare hade varit slav hos Antonia, kejsare Claudius mor. Men efter sin frigivning hade han gift sig med en sondotter till kejsar Markus. Han var en man som högst godtyckligt och villkorligt utövade en konungsmakt med en slavs sinnelag. Felix var känd för sin grymhet. När det gäller Drusilla berättar också här de profana historieskrivarna att hon var en dotter till Herodes Agrippa den förste. Hennes far lät halshugga Jakob, Johannes bror, som vi minns från Apostlagärningarna 12. Drusilla blev av sin far tidigt bortgift till en hednisk småkung, Acisus av Emesa, efter att han hade förbundit sig att övergå till judendomen. Men med hjälp av trollkaren Simon från Cypern så flydde hon från Acisus och kastade sig i armarna på ståthållaren Felix. Så både Drusillas och Felix liv är präglat av äktenskapsbrott, omoral, maktsjuka, frosseri, brutalitet. Men det är inte denna bakgrund och deras synder som är deras största olycka. Men deras olycka var att Felix hjärta var inte ärligt, och hon följde honom den väg han gick. Han ville gärna veta mera om vägen till evigt liv, som han redan tidigare var mycket väl informerad om, rent teoretiskt. Och nu stod han inför en Herrens apostel som personligen och kompromisslöst vandrade den vägen. Nu handlade det alltså om något mera än teori. Men när de fick höra sanningen förkunnad så var de inte redo att betala kostnaden. Äktenskapsbrytarna Felix och Drusilla har nu möjligheten att lyssna till budskapet om Jesus, som har försonat alla deras synder och vill förlåta dem och ge evigt liv, om de bara vill böja sig för Gud och för sanningen som Paulus förkunnar. Men detta var ett par som aldrig ville ha gått till en kyrka eller en församlingslokal där lag och evangelium blev förkunnat. De skulle aldrig ha gått i en kyrka och lyssnat på Paulus. Men nu har de lika väl möjligheten. Privat undervisning av en av Jesu egna apostlar, en av historiens duktigaste teologer, som inte bara hade inlärd kunskap, men också personlig erfarenhet av att leva och vandra tillsammans med den uppståndne Herren Jesus Kristus. Under andens smörjelse talar detta vittne frimodigt. Jag tror att Felix verkligen var intresserad, men han hade inte beräknat kostnaden. Han hade bara blick för det som ögat kunde se. Därför insåg han inte heller vad det till sist skulle kosta honom att förkasta budskapet om Jesus. Så när Paulus började tala om rättfärdighet och försakelser och om den kommande domen, då hade Felix fått nog. Paulus talade alltså först om rättfärdighet. I bergspredikan Matteus 6 sa Jesus: "Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." Och den som vill söka den måste alltså vara villig att först kassera sin egen rättfärdighet, förkasta allt som bygger på vad vi är eller har gjort eller förtjänat, och så bekänna: jag är en syndare som behöver förlåtelse för allt vad jag har gjort i tankar, ord och gärningar. Redan här var priset för högt för den stolte romaren. Och när Paulus talar om försakelser reagerar mannen som sökte lyckan genom att leva efter sin lust. Och precis som bäcken blir krokig genom att följa minsta motstånds väg, så blir också den stackars människan. Försakelser. Man måste bryta med de gamla synderna, göra upp, om man vill få del i frälsningen och dess livgivande kraft. Också här kostar det mycket att välja sanningen. Och Paulus döljer inte heller sanningen om den kommande domen. I våra dagar kan man väl knappt viska det utan att kallas för helvetespredikant eller fanatiker. Ändå är det just det Guds ord säger. Och det var det Paulus vittnade om. Syndens människa kallar det för kärlekslös förkunnelse. Som om det skulle vara något som pastorn eller vittnet hittat på. Paulus är inte kärlekslös. Tvärtom så är han barmhärtig nog att låta dem veta sin sanna, eviga ställning, vad än det måtte kosta för Paulus. Dessa tre krav blev för mycket för Felix. Han blev förskräckt och sa: det är nog för den här gången. För den här gången, ja. Ja, han hade ju inte tänkt sig till helvetet. Han bara uppsköt saken till senare. Det är i det bedrägeriet de flesta människor lever och dör. Det kostade för mycket att rädda sin själ, trodde Felix. Men nu vet han att det kostade för mycket att förkasta Jesus. Men nu är det för sent. Felix var mer upptagen av de mutor han hoppades Paulus skulle erbjuda honom än av sanningen. Därför tackar han nej till evangeliet om Jesus. Men vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.